I vår serie intervjuer med regionpolitiker inför höstens val har turen idag kommit till Liberalerna. Partiet representeras av Christer Sörliden, som idag är ordförande i sjukhusstyrelsen för Ystad lasarett. Men som tidigare i mandatperioder varit både ordförande och viceordförande i såväl handikappberedningen som habiliterings- och hjälpmedelsnämnden, där han drev igenom vårdvalet för hörapparater och audionommottagningar. Christer Sörliden skulle gärna se att byråkratin kring hjälpmedel förenklades.
I de bästa världarna så tror jag att man skulle titta över lagen om offentlig upphandling, där vi tvingas ju som region att gå in med upphandlingar på våra sortiment, och då ska det skickas ut inbjuden och så ska det öppnas och sen tar man ett beslut, och därefter så blir det något företag som kanske väljer att överklaga för att inte man har fått det eller inte har fått det, men kanske inte riktigt till de premisserna som man önskar. Jag förstår ju grunden till varför den här lagen kommer till, men samtidigt så den här säkerhetslagen sätter ju också käppar i hjulet. Man kan ju testa andra idéer. Det är ju, om man då går till vårdvalet för audionomer, så har vi ju lite det här fritt val hjälpmedel där man dels kan välja mellan att använda regionens upphandlade hörapparat, men du kan ju också få en så kallad hörselcheck där du kan välja då lite mer i det fria systemet. Det är ju möjligt att det skulle kanske vara en väg att gå för att minska byråkratin.
Ja, du pratar ju om vårdval för hjälpmedel redan inför förra valet, men det har inte blivit så.
Nej, vi har ju ambitionen att kunna införa det, men samtidigt så är vi inte tillräckligt starka, utan vi är ju flera partier och i dialog med andra partier, och också hur majoriteten för de här frågorna just nu ser ut i regionen, så har vi väl insett att där finns inte den majoriteten som krävs för att vi ska kunna fortsätta. Men jag är ju inte oäven till att finns det ett behov och vi ser att det finns en annan typ av majoritet för att införa till exempel ett vårdval för hjälpmedel, så tycker jag att vi ska fortsätta undersöka saken.
En sak som har diskuterats den här mandatperioden är ju också hur personer med synnedsättning ska kunna få utbildning på smarta telefoner. Mm. Vem har ansvaret?
Nej, men det har jag förstått, och det är väl en av varför jag tycker det här är så intressant att få följa verksamheten inom psykiatri, habilitering, hjälpmedel, är ju att synmottagningen och synenheten inom habilitering, hjälpmedel har haft en väldigt bra dialog med SRF, och man ser att man får ett utanförskap just om man har en synnedsättning, och framförallt kanske äldre med synnedsättning. Och där har man ju kommit fram till att samverka mellan regionen och SRF, vilket jag tycker är bara bra, för jag tror att vi ska utgå från att regionen har inte kunskap om allt och vi vet inte exakt hur allting ska göras, men där har ju då organisation som SRF i det här fallet kanske den kunskapen och idé och så, och då har man ju samverkat att SRF genomför den grundutbildningen, men det är regioner som går in och stöttar med bidrag. Och det behövs ju fortsättningen ha ett bra samarbete med det civilsamhället eller den ideella sektorn. Så jag ser det bara det bra, för att samtidigt som SRF tar hand om de här delarna och kan anställa rätt personer för uppgiften, så fortsätter ju regionen själva att träna och hjälpa personer med synnedsättning på sådana här skärmförstoringsdelar och vad heter voice over eller talkback, så att även man kan använda de apparna i telefon. Så det är ju samverkan, samarbete över gränserna, och gränsen suddas ut. Och det är ju bara bra, tycker jag. När jag satt i handikappberedningen eller centrala brukarråd för personer med funktionsnedsättning, då jobbar vi mycket det här att bygga broar, att få in brukarorganisationer mycket tidigare i processen, att ta vara på brukarorganisationernas oerhörda kunskap och engagemang i frågor, och att man också vet som en del av regionen att men den här brukarorganisationen finns och de kan detta och detta, och varför inte ta hjälp av det istället för att vi ska utfinna hjulet flera gånger.
En annan fråga som är viktig inom habiliteringen är ju bristen på synpedagoger. Vad gör man åt det?
Det är intressant. Jag har försökt titta på, dels är det ju här att kan vi fortsätta vara attraktiva arbetsgivare? Attraktiva arbetsgivare är att man kanske som har en annan utbildning och jobbar på till exempel synenhet eller så, men man vill göra en karriär, kanske är fel, men vi kallar det för en karriärsteg när vi pratar. Men att man som person kan utvecklas och vidareutbilda sig och forska. Men samtidigt när jag går in och tittar så verkar det ju inte som att det finns någon utbildning direkt som synpedagog här i Skåne. Det närmaste jag kan hitta är ju någon utbildning i Göteborg. Och då är det ju möjligtvis att vi som region som ändå har samtal inom andra områden som angränsar till hälsa och sjukvård med lärosätena i både Lund och Malmö och Kristianstad och så, skulle mycket kunna ha ett samtal om behovet så att det finns och att också se om det finns en möjlighet att starta upp en utbildning på något av de här lärosätena. Alternativt yrkeshögskolan ska vi inte glömma.
Häromveckan så gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att undersöka om det behövs nationella riktlinjer för habilitering och hjälpmedel. Gör det tycker du?
Nej, men om man ska likställa det här nu med sjukvården som jag har nu jobbat med under den här perioden som ordförande i sjukhusstyrelsen i Ystad så har vi ju standardiserade vårdförlopp så att man ska göra lika i en viss behandling, till exempel en cancerbehandling oavsett om du gör den här i Skåne eller i en annan del. För mig så handlar det ju självklart om att vi ska ha en jämlik vård. Vi har hälso- och sjukvårdslagen som styr och den anammar ju hela habilitering och rehabiliteringsdelen. Där behöver vi titta på, finns det olikheter, finns det likheter? Vi kan väl bara titta på oss själva här i regionen, ser det likadant ut hur man bedömer hanteringen av hjälpmedel i olika kommuner och kontra regionen. Så jag kan bara välkomna att man tittar på det. Att det är en komplex fråga men det behöver ju belysas. Sen får vi se vad utredningen kommer fram till.
Nu jobbar du alltså med sjukvård. Och det är långa köer till ögonsjukvården. Hur ska man lösa det?
Jag har ju varit inne lite grann på det tidigare med det här attraktiva arbetsgivare. Att vi måste ju få anställt fler ögonläkare. Vi behöver se om vi behöver utöka de här utbildningsplatserna för ögonläkare. Vi kanske behöver, vilket vi har gjort tidigare, göra någon form av upphandling. Vi har ju vårdval inom ögonsjukvården mot STAR och så vidare. Men kanske också titta på om det finns möjlighet att göra en upphandling för att korta köerna. Och den sista delen jag tror är att även där samverka och samarbeta mellan sjukhusen eller lasaretten.
Kan man utöka vårdvalet till mer avancerad sjukvård också?
Det har jag svårt att säga idag utan det får man ju så få titta på och som jag sa innan med vårdval inom hjälpmedel så finns ju inte de politiska förutsättningarna att få igenom. Men samtidigt om vi ska dra parallell med det jag varit ansvarig för så tror jag ändå det blev en bra uppdelning mellan audionomottagningar som har den basala hörselrehabiliteringen. Sen vet jag att man inte får prata, ställa hörselrehabilitering och synrehabilitering mot varandra och inte med varandra heller. Men ändå göra jämförelser så gjorde vi ju en bra uppdelning mellan vad vårdvalet skulle syssla med och vad audioklinikerna på sjukhuset skulle jobba med. Och jag tror att har vi samma synsätt här så kanske vårdvalen kommer att handla om STAR och de delarna, men att den mer avancerade ögonsjukvården förläggs fortfarande på våra ögonkliniker och ögonmottagningar på våra lasarett som finns.
Ska den som är gravt synskadad kunna räkna med att få färdtjänst?
Självklart, tycker jag. Och det är den färdtjänstlagen, det är ju den som i grunden styr och har också ett antal år på nacken. Jag tror den satte igång den 1 januari 1998 och sedan dess har ju bilarna hunnit rulla på våra vägar väldigt många kilometer. Det är en lag men samtidigt kan jag tycka att det är en form av frihetsreform. precis som LSS, lagen om stöd och service, är också en av vår moderna tids största frihetsreformer. Man är inne och petar och man tycker olika. Och det är olyckligt att man urholkar lagar som verkar för den enskilda människans frihet. Och då kan jag tycka att färdtjänstlagen har man varit inne och petat i så mycket. Jag är glad och tacksam med att man i kollektivtrafiksnämnden, som inte är mitt område alls, tog ändå beslutet att pausa alla de här besluten som skulle omprövas. Och samtidigt kanske det bästa av allt är att man har skrivit till regeringen och bett om att man gör en översyn kring vad färdtjänst egentligen ska vara för någonting, och att man också kan modernisera även den. Men självklart tycker jag att personer med grav synnedsättning ska ha tillgång till färdtjänst som ett komplement till den kollektivtrafik som finns.
Du säger komplement, men ska färdtjänsten vara något mer än just kollektivtrafik? Kan det vara en ersättning för bil, cykel?
Egentligen, om man tittar vad färdtjänstlagen skriver, så skriver den att det ska vara ett komplement, men sen explicit så talar den inte exakt om vilken form av färdmedel som är det som är gällande. Så att den är ju faktiskt inte så bestämmande, färdtjänstlagen, så att den går in och tolkar exakt vilket färdmedel som ska användas. Så det är möjligt. Men i och med att samtidigt säga att det är ett komplement till nu gällande kollektivtrafik, så i Skåne, vad jag vet, så är det ju bussar och tåg.
Men rent konkret, om man bor någonstans där det faktiskt inte går buss, kan man få färdtjänst då, om det är ett komplement till kollektivtrafiken?
Återigen är det ju tillbaka till min frihetstanke, och den grundar sig ju på liberalismen, som är ju frihetsideologi, är att man ska kunna arbeta och studera på andra ställen än just kanske där en tåg eller buss ansluter. Det är ju inte heller alla orter i Skåne som idag har en väl utbyggd kollektivtrafik. Så jag tycker visst att man ska kunna titta på att ha likhet med beställningstrafiken i den vanliga kollektivtrafiken, så man kunna ha det som en beställningstrafik i färdtjänsten.
Men om man vill ge sig på att åka kollektivt, om man vill försöka, är kollektivtrafiken tillgänglig så att det är möjligt?
Väl både ja och nej. Man har gjort en hel del handikappanpassningar, men jag tror fortfarande att det skulle vara så kallat enkla avhjälpta hinder skulle ju varit fixade för 12 år sedan, och jag kan fortfarande när jag är ute och går se att det finns mycket kvar att göra tyvärr. Men samtidigt så ser jag att man har också anpassat på busshållplatser, så ska vara minskad nivåskillnad mellan till exempel buss och plattform att gå in på. Jag vet att i en hel del busskurer så finns knappar och man kan trycka så man får reda på nästa avgång och var man är någonstans. Så att man har gjort en bit på vägen, men jag tror att vi inte är färdiga. Och någonstans har jag funderat på det här tillgänglighetsgruppen som fanns mellan habilitering och hjälpmedel och dåtidens fastighetsnämnd. Den finns inte kvar, men den var väldigt nyttig, och då satt vi ju med både politiker och tjänstemän och inte minst representanter från brukarorganisationerna för att titta på vilka brister vi hade inom regionen, och man använder brukarorganisationer för att titta på hur man ska utforma nya sjukhusrum och andra saker. Vi måste kanske dit igen och ta vara på kunskapen som finns i till exempel hos SRF.
Vad gör Region Skåne, eller vad ska Region Skåne göra för att fler personer med funktionsnedsättning ska kunna få jobb? Regionen är ju den största arbetsgivaren i länet.
Återigen, när vi hade handikappberedning så var det ju, jobbar vi med det funktionshinderpolitiska programmet, och den finns ju visserligen kvar och har ju blivit mer en människorättsdel och i ett mycket större perspektiv med våra diskrimineringslagstiftningen och så. Men under den tiden så jobbar vi ju mycket med tillgänglighet, och inte minst utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv. Då kunde vi se att mycket handlade om en kunskapsbrist. att man ville nog som kanske arbetsgivare anställa, men man visste inte om man vågade. För är detta jobbigt att ha en person med funktionsnedsättning? Är det mycket anpassningar som behöver göras och så? Men när man upptäckte och fick kunskapen om detta, så upptäckte man att det här är inte så farligt, och det var lättare än vad jag trodde. Och jag tror att vi måste tillbaka dit. Att se kvaliteter hos alla individer som man ska ta tillvara på, oavsett vem man är och vilken bakgrund man har. Att acceptera att vi är alla är olika, och att våga möta det. Vi har gjort det innan, vi behöver dit. Och det är ju också vårt sätt att vi måste jobba med att vara attraktiva arbetsgivare även där.
Förr när man gick till syncentralen, som det hette, synmottagningen nu, så kunde man vara säker på att möta någon som själv hade en synnedsättning. Så är det ju inte idag.
Nej, anledningen vet jag inte. När jag var ordförande så hade vi ju personer med synnedsättning och så, som kunde också hjälpa till i den vanliga vardagen utifrån den kunskapen som hon hade själv och erfarenhet och så. Vi har ju väldigt mycket legitimationsyrken inom regionen, så man har ju förväntats nog ha en viss utbildning med sig i bagaget. Men sen därutöver så måste man ju titta på helheten och inte titta på hindren och svårigheterna, utan se möjligheterna.
Det sa Christer Sörliden från Liberalerna, och han intervjuades av Birgitta Fredén.